får sänka den där precis. Så. Hoppas den funkar. Jag råkar sänka den i vattnet där. Den här micken. Den är väldigt blöt. Det är nog inte bra. Men jag vet inte hur jag får bort det. Det går nog. Nu går det bra. Härligt. Härligt. Ibland är det många moment i gudstjänst. Man bara är här och där. Men nu ska vi landa i ordet. Och så... Ni sitter ju bara där, så ni har det skönt. Det är jag som far hit och dit och man är överallt. Och sådär. Men vi slappnar av och vi kan ta fram våra biblar. Och jag är i Filipperbrevet. Är det min mic som låter nu eller? Nej. Det surrar något. Nej. Nej, okej. Hej Filipperbrevet. Jag har ju börjat där i början på året. Vi skulle läsa Filipperbrevet och jag har talat om anledningar till glädje. Man skallra. Det är så många olika anledningar till att vi kan glädja oss. Det är okej, låt skallran låta. Jag tror det var micken. Var det. Så många anledningar till glädje. Och så skulle jag ta alla de här anledningarna som Paulus skriver om i Filipperbrevet. Och det är ungefär 14-15 stycken. Så jag har bara gått igenom kapitel 1 än. Jag tror inte det blir alla anledningar. Men vi fortsätter ett tag till. Så idag ska vi in i kapitel 2 och se vad Paulus gläder sig över. Ni vet, Paulus sitter i fången. Han är fången i Rom. Han sitter där och väntar kanske på sin avrättning under kejsar Nero. Och när han sitter där så skriver han till en församling som man verkar älska högt i Filippi. Filippi är en plats där tidigare romerska soldater bosätter sig. När de har pensionerat sig, de har varit i armén, så brukar man ofta ta hela legionen eller hela liksom truppen och så pensioneras man. Ja, det heter så. Pensioneras man tillsammans. Och så flyttar de till Filippi. Så där bor väldigt många militära grupper som har tjänat i den romerska armén. Och det ser man på hur han skriver i Filipperbrevet. Gång på gång skriver han de här olika. Det är dags att bryta upp. Det är liksom soldatspråk. Nu ska lägret dra vidare till nästa slag. Det är dags att bryta upp. Och den bilden tar ju Paulus, talade om för några veckor sedan. Om att bryta upp och himlen väntar. Han säger det är dags att stå fasta. Att inte låta sig skrämmas. Att vara en medkämpe. Att kämpa, att jaga mot målet. Alla sådana här bilder ser man i Filipperbrevet när han talar till den här gruppen kristna i Filippi. Och så talar han om hur mycket han gläder sig. 14-15 gånger står det om glädjen som Paulus känner över församlingen i Filippi. Han gläder sig. Och ni kanske inte kommer ihåg de predikningarna, men han gladde sig. Det första predikan handlade om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det. Det var hans glädje. Gud har börjat någonting i era liv. Ni följer honom och det han har börjat i era liv, det kommer han också fullborda in till Jesu Kristi dag. Till den dagen du får möta Jesus för att han kommer tillbaks, eller till den dagen du dör och möter honom. Så ska han fullborda sitt verk i dig. Det gladde Paulus i församlingen i Filippi. Han gladde sig över sina egna bojor. Därför att hans bojor betyder att evangelium predikas. Och jag talade om att ditt lidande, din kamp kan öppna en väg. För att du får möta människor där du kan få förmedla evangelium. Så även det, glädjas ibland, eller det är svårt att glädjas över lidandet. Men när man går igenom kampen så blir det en öppning för evangelium. Det gläder sig Paulus över i Filipperbrevet. Jag har talat om att han gläder sig över att få bryta upp och vara med Kristus. Han talar om himlen. Det betyder inte att Paulus längtade efter att dö. Det betyder att han hade en hemlängtan efter himlen. Om Gud vill att jag ska vara kvar, ska jag vara kvar. Men vill han så är det tid för mig att bryta upp och himlen väntar. Det gladde han sig över. Så jag talade om himlen. Och nu är det jättelänge sedan jag predikade. Jag kände det själv. Så jag kände när jag förberedde. Jag är ringrostig här. Men det går nog bra. Jag har ändå hållit på med det här i 26 år. Så nu ska vi läsa Filipperbrevet 2. Ska vi höra vad han gläder sig över idag. Det är ett favoritställe för många pastorer. Filipperbrevet 2 och 1. Står det så här. Om ni har tröst hos Kristus. Uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig. Här kommer glädjen. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än dig själva. Se inte på det eget bästa utan också på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänare i gestalt och han blev en människa. Han som till det yttre var som en människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Vi ber. Tack Jesus. Tack för ditt ord Herre. Tack för de här fantastiska verserna Herre. Tack Jesus att vi förstår att det här handlar om oss. För att det också talar om hur du var och hur du vill att vi ska vara Herre. Jag ber Herre att Herre, bara någonting får komma från dig i den här stunden. I Jesu namn ber vi. Amen. Idag vill jag tala om det som gläder Paulus i de här breven. Det handlar om att han gläder sig över enhet och ödmjukhet i församlingen. Det är hans glädje. När det finns en enhet i församlingen och när det finns en ödmjukhet i hans lärjungar eller de som följer honom. Då gläder det Paulus och det gläder Gud. Ni vet, Gud håller på med matematik i Bibeln. Jag tänkte på det när jag läste det här. Han håller på med mycket matematik i Bibeln. Vi läser om att i apostlagärningarna så förökade skaran av dem som trodde var dag kom nya människor till tro och anslöt sig. Alltså det är ju addition kallas det va? Plus sa han när man var liten. Jag räknar plus. Ja men han plussar på flera och det blir fler och fler församling. Vi plussar på fler och fler här också. Addition verkar vara kul för Gud. Multiplikation. Det läste vi om förra veckan. Tänkte ni på det? 5 bröd och 2 fiskar. Helt plötsligt så förvandlas de och så räcker det till tusentals. Det är ju en multiplikationseffekt. Och kom ihåg, det var ett under som skedde. Vi tror inte på något liberalt, så det är någon så här trams. Att, nej, men det var människornas givmildhet som gjorde att de började dela med sig av sin matsäck. Och så skedde undret att alla blev givmilda. Nej, det var ett under, det var ett mirakel som skedde. Det gick emot naturlagar. 5 bröd och 2 fiskar kan inte, om inte Gud griper in, fördelas till tusentals. Multiplikationseffekt. Ibland så är det också subtraktion heter det ju. Minus som vi sa när man var liten. Ni vet subtraktion. Apostlagärningarna igen. Ananias och Safira. De ljuger inför den helige ande. Tjup, tjup. 2 borta döda. Det är ju dramatiskt. Men om vi hade varit där. Men det är ändå 2 borta. Sen, det finns ett räknesätt som Gud inte gillar. Och är det jag inte har räknat upp. Division. Division har inte med Gud att göra. Ni vet, division det är djävulens spelplan. Det är han som söndrar och förstör. Diabolos som söndrar, splittrar och förstör. När församlingar delas, splittras. När äktenskap delas, splittras. När relationer, affärsrelationer splittras, delas. När människor liksom går skilda vägar på grund av någon form av åsiktskonflikt så är det inte Guds spelplan. Han är för enhet. Han är för ödmjukhet. Det är uppenbart hela tiden. På gång läser man om det i Bibeln. Division är inte hans räknesätt. Paulus säger vägen till enhet. Eller jag säger kanske det här. Det här är min rubrik. Vägen till enhet är genom ödmjukhet. Och vägen till ödmjukhet går genom att följa Jesu Kristi exempel. Och det är det vi ska gå igenom i texten. De gläder sig. Paulus gläder sig. Gud gläder sig. Och vi läser i vers 2-5 igen. Vad stod det? Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på det eget bästa utan tänk på andra. Så var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och så fortsätter Paulus att beskriva att Jesus var ödmjuk när han lämnade himlen. Alltså han klev ner från sin tron. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud läste vi. Han såg det inte som ett segerbyte. Alltså Gud, han var Gud, han var i himlen. Han väljer att avstå detta och kliva ner och anta en tjänares gestalt. Alltså bli en slav för vår skull. Komma ner på vår nivå, göra under oss för att betjäna oss och dö döden på ett kors för dig och mig. Det är en ödmjuk tjänare som kliver ner och tar din död på sig på korset. Och så säger han, vi kan följa hans exempel. Kliva ner i ödmjukhet. Vi behöver inte dö på korset, men vi kan ta upp vårat kors, följa honom och leva i ödmjukhet. Någonstans blir det en dominoeffekt. Jag väljer att ödmjuka mig och kliva ner. Jag väljer att leva i enhet och så kliver jag in och lever i ödmjukhet därför att jag följer hans exempel. Så blir det som en effekt i ditt liv. Han talar om det här i ett brev. Om där det verkar pågå någon form ändå. Det är ofta schismer i breven. I Filipperbrevet sa jag tidigt var inte så mycket sånt. Men det pågår någon form av konflikt i det här brevet också. Där människor verkar vara oeniga och vilja gå olika vägar. Vi läser i kapitel 4 och 2. Två personer i församlingen. Två kvinnor. Så läser han så här, i kapitel 4, vers 2, så står det. Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Jag också dig trofasta medarbetare, Bea, hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Någonstans så finns det två kvinnor i den här församlingen som har någon form av konflikt, åsikts, meningsskiljaktigheter, olika åsikter. Vi vet inte vad det är, vi vet inte hur länge det har pågått. Men det har pågått så pass länge att det har liksom gått, vandrat hela vägen till Rom. Och han har fått reda på det här och skrivit ett brev tillbaks. Och så uppmanar han dem, var eniga. Och vad är nyckelordet? I Herren, säger han. I Herren. Du vet, överallt är två syndare möts så kan oenighet uppstå. Jag vet inte om ni har märkt det. Det händer liksom ibland att vi har olika åsikter helt enkelt. Det betyder inte och behöver inte betyda att det är två dåliga människor. Jag tror inte i Vådia och Syndyke var två dåliga människor. Han säger till och med de har kämpat för mig i evangelietjänst. Alltså de är lärjungar till Jesus som älskar Jesus, som följer Jesus. Men av någon anledning så har konflikten kommit in där. Och det är dags att lägga bort den och vara eniga i Herren. Det är viktigt att tänka på det här. När du möter systrar och bröder, olika åsikter, olika frågor. Och så bara, men någonstans, det betyder inte att det är dåliga människor. Man följer Jesus, man tror på honom. Men någonstans så går man, kanske delar man på sig på grund av åsikter. Paulus är med om det här själv. Jag tror att ja, man har ju predikat många år nu här. Så jag hade ju någon predikan i Apostlagärningarna när han skulle ut på sina missionsresor. Ni vet, när han är på väg så säger han till Barnabas, det är dags att bryta upp, det är dags att dra iväg på ny missionsresa. Och när de ska åka så säger Barnabas, Markus ska med. Och så säger Paulus, nej, Markus ska inte alls med. Jag gillar inte Markus. Jo, det gör han ju sen ändå. Men just då gillar han inte Markus. Därför att Markus på en tidigare missionsresa hade lämnat dem och svikit dem. Så säger han, nej, men han kan inte följa med. Han får vara hemma. Och så börjar en diskussion mellan Barnabas och Paulus. Och så slutar det med att de faktiskt reser olika resor. Delar på sig. Inte som Gud vill, men det är människor. Både Barnabas, tröstens son, han älskar Jesus. Han följer Jesus. Paulus, skrivit många brev i Bibeln, följer Jesus, älskar Jesus. Men av några olika anledningar delas de och så går de skilda vägar. Det här liksom pågår i församlingar gång på gång. Och Paulus skriver nu, i Herren måste ni vara förenade. Dags att lägga bort olika åsikter. Dags att liksom, har du sår för att du har bråkat med någon i församlingen, dags att lägga det åt sidan på något, eller lägga det vid korset ska jag säga. Ibland orkar man inte gå med det till personen, man måste gå upp till korset och lämna det hos Jesus. Ta hand om dina egna sår, din egen skuld i det som har hänt. Och gör det vid Jesus, hos Jesus. Vad är ni, Herren? Ibland lyckas man inte förenas. Och då står det i Romarbrevet 12 och 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Alltså jag kan spela min del ändå. Jag försöker söka försoning, jag försöker be om förlåtelse. Försöker göra min del. Ibland förenas man inte ändå. Men jag har gjort allt. Så mycket som är möjligt och det beror på mig. Det är jätteenkelt när man predikar. Alltså när man säger i en predikan, det här är inga problem. Det här går man ju Det är inga problem. Vi kan förlåta varandra. Vi älskar varandra. Men så, liksom, så är det ju inte på riktigt. Det krävs någonting mer. Vår mänskliga natur är lite lätt trasig. Och de flesta människor är lite lätt själviska. Jag vet inte om ni märkte det. Vi är lite själviska. Jag med. Man ser ofta till sina egna intressen, sin egen familjs intressen, sig själv först. Och det skapar splittringar. Enhet kräver arbete. I Filipperbrevet 2, vers tillbaka till 2 och vers 5. Här är som en nyckelvers, det är en favoritvers. Alla ni som är pastorer här ute, man säger ju alltid att det är favoritversen, men det är ju så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Hur var Jesus? Jag brukar ha det här som en liksom övning ibland. Hur tänker du att Jesus var? Ja, men det är så han säger att du ska vara. Han är god. Han är förlåtande. Han är nådefull. Han är kärlek. Ja, men det är ju det som han säger. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och så förklarar han i vers 68. Han förklarar det som teologer kallar för inkarnationen. Alltså att Gud blir människa. Vers 68. Jag läser det också. Fastän han var i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa. Alltså Gud blir människa. Gud kliver ner på vår nivå. Gud blir kött. Han väljer att kliva ner i en kvinnas mage och födas in i den här världen. Ni vet, det är Maria bebådelsedagen idag om man följer kyrkoåret. Alltså den dag man firar och kungör att hon skulle få föda fram Gud in i den här världen. Det är ett mysterium hur det går till. Det är svårt att fatta. Vi tar emot det och accepterar det i tro. Att Gud blir kött, han blir människa. Han tar vår synd på sig så att du kan gå fri. Och så förklarar han. Det finns en oerhörd ödmjukhet hos Gud. Och det ser vi hur skaparen börjar betjäna skapelsen genom sin son. Vers 6. Han var Gud. Kom ihåg, Gud skapades inte. Han var Gud. Det var inte så att när det lilla barnet föddes in så skapades Gud in i den här världen. Nej, han var hos fadern, samma väsen som fadern, född in i den här världen. Inte skapad. Han var till före världens skapelse. Jesus har alltid funnits. Vers 7. Han antog en tjänare i sitt allt. Någon ger upp sin vilja för att betjäna någon annan. Vers 8. När han hade till det yttre blivit människa så ödmjukade han sig själv. Det här är din och min mästare. Det är sån han var. Han gav upp allt för att rädda oss. Han liksom vill få oss att tänka. Tror du att du kan ödmjuka dig på ett liknande sätt? Så som din herre och mästare gjorde. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Jag har sagt det här förr. Jag säger de här raderna. Det finns sådana här citat som fastnar när man läser böcker. Så det här är inte jag kommit på själv utan jag har snott det här också. Som man brukar göra. Men ödmjukhet, det handlar inte om att du tänker mindre om dig själv. Ödmjukhet handlar om att du tänker mindre på dig själv. Ödmjukhet handlar inte om att du tänker mindre om dig själv. Du är skapad av Gud, du är hans avbild. Du har fått fantastiska gåvor. Du är hans barn, han vill använda dig i sitt rike. Ödmjukhet är inte att säga, nej men jag kan inte, låt någon annan. Nej men jag kliver tillbaka, låt någon annan. Det är inte ödmjukhet, det är att tänka för lite om dig själv. Ödmjukhet är att när det jag har fått av Gud, det vill jag använda för honom. Det vill jag kliva in i, men det handlar inte om mig, det handlar om honom. Han ska bli större, jag ska bli mindre. Det är ödmjukhet. Så det du har i ditt liv, det vill Gud använda på något sätt. De gåvor du har, tänk inte liksom lite om dig själv. Tänk på dig själv mindre bara. Och så mer på Gud. Och så går du in och tjänar i det du har fått. Det är ödmjukhet. Du sätter andra först. Du vet vilka gåvor Gud har gett dig. Vet, ödmjukhet är det finaste karaktärsdraget hos Gud. Och du kan ändå aldrig säga att du har det. Det är det som är problemet. Anställningsintervju. Vad är dina styrkor? Jag är så otroligt ödmjuk. Så otroligt ödmjuk. Jag vet någon här. Jag vet inte om det är någon som har haft lite sådana. Det är inte lätt att vara ödmjuk, brukar någon av mina kompisar sjunga ibland. Och I am the one and only hade han varit på telefon en gång i tiden. Nej, men förlåt, jag är likadan. Alltså ödmjukhet någonstans är ju mindre av mig helt enkelt. Och mer av honom. Säger man att man är ödmjuk, då sabbar man ju allt. Det står faktiskt om en person i Bibeln. Man slår ju på det här. Det står om en person i Bibeln som säger att han är ödmjuk av alla. Är någon som vet vem? Som kan sin Bibel. Det är Mose. Mose skriver ju, om han nu har skrivit allt, men det finns, han i alla fall skriver, vi vill ändå tro att han har skrivit de fem Moseböckerna. Och då står det så här: Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. I sin egen bok skriver han det om sig själv. Det måste ha tagit emot och skriva ner de här raderna. Tänk, jag tror att det tog emot för honom också. Men det är Gud som inspirerar och vill att han ska skriva ner att han var ödmjuk. Jakobs brev står: stå emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Vers 10 i Jakobs brev: ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Det står hur mycket som helst om ödmjukhet. Ni kan slå själva när ni kommer hem. För det är det karaktärsdrag som finns hos Gud. Och när vi följer hans exempel så är det någonting som också finns i hans lärjungar. Idag ställer jag lite frågor, lite hemläxa. Det hade jag mycket för. Hur kan jag leva i ödmjukhet? Hur kan jag följa Jesu exempel? Hur kan jag vara så till sinne som Kristus var? Vers 9-11. Jag måste ju sluta med det. De är ju fantastiska, de raderna. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Det betyder inte att alla människor kommer bli frälsta, de här raderna. Att alla ska bekänna honom som Herre. Det betyder inte alls det. Det betyder att alla människor en dag ska se och förstå att det var Jesus som var Herre. Men tid att bekänna honom, det är nu. Den finns inte då. Det är nu det är tid att bli frälst och bekänna honom som Herre. Men alla kommer att förstå en dag att Jesus Kristus var Herre. Han var Gud och han dog och han uppstod och han är Herre överallt. I himlen, på jorden och under jorden. Ska alla förstå vem som är Herrars Herre och kungars kung. Jag säger som avslutning, det är tid att ta emot honom idag. Har du inte tagit emot Jesus i ditt liv så är det tid att ta emot honom idag. Det är idag du kan bli frälst. Inte sen, inte senare när han kommer tillbaks eller inte senare när du har dött. Utan det är nu, idag. Så man behöver bekänna Jesus som Herre. För att vara i den här skaran som följer honom och lever för honom. Amen. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack Herre. Tack Jesus för ditt ord. Tack för Filipperbrevet. Tack för glädjen i enhet Herre. Tack att det är något som behagar dig Jesus. Du ser att vi har olika åsikter ibland. Och vi går skilda vägar ibland. Men tack att det är du som förenar oss. För vi är en Herre, vi är en fader, vi är en Gud, vi är ett dop vi döps med, Herre. Tack Jesus för att vi är ett i dig Kristus, vi är en ande som du har givit till var och en av oss. Tack Jesus, tack att vi är ett i dig, Herre. Jag ber för dem som, för oss som alla kämpar med olika relationer. Jag ber Herre att vi får en tid där vi söker försoning, nåd, förlåtelse, Herre. Tack Jesus, jag ber också om det här med ödmjukhet i våra liv, Herre. Att vi liksom kliver in i det som du har för oss och vi gör det vi ska göra. Men vi också gör det med förståelse över att det handlar om dig Jesus. Det är du som ska bli synlig, tydlig, stor i allt här. Tack Jesus för att du är här. Ber så i ditt namn. Amen. Amen. Låt oss team,